Välkommen! Du lyssnar på Lotta-podden avsnitt nummer 5. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lotta-podden den är producerad av Svenska Lottakåren. Och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Annika Ben-David som i september tillträdde som Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter. Återinrättandet av en ambassadör för mänskliga rättigheter är för regeringen ett sätt att höja den svenska profilen för just mänskliga rättigheter och demokrati i utrikespolitiken. Och det görs mot bakgrund av den negativa globala utvecklingen under de senaste åren där det demokratiska utrymmet har minskat och de mänskliga rättigheterna ifrågasätts allt mer. Tack så jättemycket för att vi fick komma och hälsa på dig här i ditt fantastiska kontor med utsikt över Stockholm den här vinterdagen.
Tack så mycket. Välkommen Maria. Tackar. Och Lottakåren.
Kan inte du bara berätta lite om vem du är?
Ja, jag heter som sagt Annika Ben-David. Jag har jobbat på UD nu i mer än 20 år. Jag började som många andra som praktikant. En gång i mitten på 90-talet efter att ha jobbat ett år på FN:s flyktingkommissariat. Dessförinnan så hade jag pluggat i Uppsala och utomlands i Schweiz, statskunskap och internationella relationer och mänskliga rättigheter också. Så som sagt, 2 decennier på UD. Senast så var jag ambassadör i Kongo, ett av världens största länder, potentiellt sett ett av världens rikaste länder, men i verkligheten gravt vanstyrt och en befolkning som plågas av fattigdom och våld. Väldigt intressant, jag kom hem för 2 månader sedan. Jag har också hunnit vara stationerad i Tanzania i 4 år och i Israel, Tel Aviv. I 2 omgångar. Och sen åren här hemma i Stockholm så har jag jobbat med både Afrikafrågor, Mellanösternfrågor men också en del frågor som har med Europa att göra, Västra Balkan och så vidare, och så mänskliga rättigheter. Och nu är jag här i min nya tjänst.
Just det, som Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter. Berätta om det spännande uppdraget.
Ja, tack så mycket. Det är i sanning ett spännande uppdrag och lite överväldigande om jag ska vara ärlig, därför att min tjänst är ju global. Tanken är att jag ska följa utvecklingen vad gäller skyddet för och försvaret för de mänskliga rättigheterna världen över. Det här är en tjänst som har funnits tidigare på UD. Den introducerades på 80-talet. Och det är bara nu de senaste åren som vi inte haft en fristående ambassadör för mänskliga rättigheter. Men regeringen bestämde tidigare i år att man ville återinföra den här funktionen. Mycket för att svara upp mot den utveckling som vi ser världen över. Som tyvärr är ganska negativ vad gäller de mänskliga rättigheterna. Vi ser ett krympande demokratiskt utrymme. Vi ser att de mänskliga rättigheterna utmanas på i stort sett varje kontinent. Demokratiförespråkare och företrädare för civila samhället får svårare och svårare att verka. Och då behövs en stark svensk röst för mänskliga rättigheter i världen. Och det är därför som den här tjänsten har återbesatts.
Men vad ser du som det viktigaste i den rollen för dig?
Jag ska vara ett verktyg, ett instrument för regeringen, för UDs ledning, det vill säga statsråden, men också för utrikesförvaltningen i stort, enheterna här hemma på departementet, men också utlandsmyndigheterna, det vill säga våra ambassader och representationer världen över. Jag ska helt enkelt vara en extra röst. En företrädare som ska tala, diskutera, följa situationen för de mänskliga rättigheterna världen över. Jag kommer att vara efterfrågestyrd. Det vill säga, jag kommer att följa de prioriteringar som departementet gör och behoven av min röst. Och jag kommer att jobba både bilateralt, det vill säga i kontakt med andra länder. Antingen länder som vi i Sverige gärna vill prata lite närmare med, därför att vi är bekymrade över situationen för de mänskliga rättigheterna. Att vi tycker att de här länderna är på väg åt fel håll. Eller länder där vi har en väldigt stor samsyn om mänskliga rättigheter och där vi kan jobba tillsammans för att komma vidare gentemot en särskild problematik eller ett tredje land. Jag ska också jobba multilateralt, det vill säga företräda Sverige i sammanhang där mänskliga rättigheter förhandlas eller diskuteras i internationella fora.
Och jag tänker att ett av de fora är väl säkerhetsrådet där Sverige nu får en plats. Hur jackar det arbetet in med din roll?
Ja, det blir ju en fantastisk möjlighet för Sverige att driva sin politik för de mänskliga rättigheterna. Det är ju en hörnsten i vår utrikespolitik sedan många, många år. Som svensk så har man förmånen att representera en utrikespolitik som är baserad på värden. Och mänskliga rättigheter är fullkomligt centralt i det. Så det här blir ju ett fantastiskt tillfälle för Sverige nu att under 2 år ta plats i säkerhetsrådet och kunna driva de här frågorna. Så det ser jag väldigt mycket fram emot.
Men vad är det som har fått dig intresserad av just frågor kring mänskliga rättigheter och det här med att påverka i... du har ju en lång karriär bakom dig i UD. Vad är det som har gjort att du har fångats av den världen?
Jag skulle se, precis som jag sa nyss, så är mänskliga rättigheter så integrerat i utrikespolitiken så att när man jobbar som diplomat i svensk utrikesförvaltning så jobbar man hela tiden integrerat med mänskliga rättigheter. Liksom utvecklingsfrågor, liksom med säkerhet. De här tre benen tillsammans med klimat hänger väldigt nära samman. Så att det är oundvikligt att man kommer i beröring med mänskliga rättigheter. Och rent personligt måste jag ju säga att det är nästan svårt att föreställa sig någonting som är lika engagerande och meningsfullt som att jobba med just mänskliga rättigheter. För att det berör på djupet, det är ju väldigt existentiella frågor som handlar om alla människors lika värde överallt och hela tiden.
Men Sverige är ju ett ganska litet land i relation till många andra. Vad har vi för möjligheter att påverka?
Jag tror Sverige har stora bidrag att göra. Som sagt, vi har en politik som utgår ifrån värden. Vi har inga dolda intressen. Vi har inga specifika nationella intressen som tar över. Utan att driva en värdebaserad politik, det har blivit våran identitet. Och det är också någonting som jag tror att man förväntar sig av Sverige. Det har blivit ett kännemärke för vår utrikespolitik internationellt. Både bilateralt och i internationella fora. Att vi ska driva de här frågorna. Det finns en förväntan från andra stater, men också från det globala civilsamhället. Att vi ska driva deras sak. Och sen så tror jag också att vi i Sverige som har haft förmånen att leva i mer än 200 år i fred och haft tid att bygga starka institutioner, ett starkt civilsamhälle, ett samhälle som håller ihop. Att vi har just möjlighet att visa på samhällslösningar som kan fungera för andra. Och jag tror att just när man diskuterar mänskliga rättigheter så är det viktigt att undvika att hamna i en roll där man predikar och slår sig själv för bröstet och blir förmäten. För vi har ju inte nått i mål i Sverige på något sätt, utan vi har fortfarande utmaningar som vi arbetar med. Det vi kan göra är att visa på våra vägval, till exempel att kämpa mot korruption. Att bygga starka statliga institutioner, att verka transparent, offentlighetsprincipen, närheten till medborgarna och framförallt jämställdhet.
Hur ser du att det är en nyckel?
Jo, det här är ju ett argument som jag använder mig väldigt ofta av. Och inte minst nu de här tre senaste åren när jag har varit ambassadör i Demokratiska republiken Kongo, där kvinnans situation är en av de värsta i världen. Mm. Där har jag försökt visa på vad jämställdhet kan innebära för ett samhälle. Att det inte bara är en fråga om rättvisa och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, vilket ofta i vissa sammanhang kan uppfattas som att man utmanar kulturella värderingar och de facto ett patriarkat, utan att visa hur jämställdhet faktiskt bidrar till att bygga ett starkt samhälle. Okay. Att det finns starka kopplingar till säkerhet, till utveckling, till allt det som rör och får ett samhälle att gå framåt. Och att jämställdhet inte, som sagt, bara är en fråga om rättvisa, utan det också är ett smart val. Är man ett, vilket land som helst i världen, i den globala konkurrensen, för att kunna hävda sig, då funkar det inte att lämna hälften av det mänskliga kapitalet bakom sig. Mm. Det gynnar ingen att låta flickorna vara outbildade och inte ta kvinnorna i arbete. Utan för att man ska kunna hävda sig i internationell konkurrens så måste man dra på alla resurser i ett samhälle.
Men utmaningar då för mänskliga rättigheter? Vi vet ju att det ser inte likadant ut i hela världen, utan man har kommit olika långt. Mm. Men vad ser du som de stora utmaningarna?
Jag skulle säga att de stora utmaningarna är väl att vi faktiskt tenderar att gå bakåt. Mm. Det vill säga, som jag sa inledningsvis, på i stort sett alla kontinenter i världen så tenderar det demokratiska utrymmet att krympa. Alltså, det vill säga, utrymmet för civilsamhället och demokratiförespråkare och MR-försvarare att verka blir mindre. Det finns statistik som visar att i ett stort antal länder, mer än 100 länder, så har man de senaste åren antagit lagar som gör det svårare för frivilliga organisationer att verka. Det kan handla om registrering, det kan handla om yttrandefrihet och möjligheten att ta emot bidrag utomlands till exempel. Vi ser en väldigt negativ utveckling där ett land tar fram en sån här lagstiftning som gör det svårare för civilsamhället att verka, och sen så kopierar andra länder den lagstiftningen mer eller mindre rakt av. Och det här är ett stort bekymmer, och det är därför som regeringen nu förbereder en skrivelse till riksdagen om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken idag, om var vi står och vart vi går och hur Sverige kan verka för att stärka respekten för mänskliga rättigheter. Vi har gjort motsvarande för mänskliga rättigheter här i Sverige. Sen har regeringen också gett SIDA i uppdrag att titta på hur vi ska kunna hitta lite flexiblare lösningar att stödja just civilsamhället runt om i världen. Och regeringen har också fattat beslut om att öka bidragen till civilsamhället runt om i världen. Så tyvärr, om jag ska sammanfatta den trend som jag observerat de här 2 månaderna sedan jag tillträdde, så är det ett krympande utrymme för yttrandefriheten, föreningsfriheten. Och det här är helt fel väg att gå, tycker naturligtvis vi. Det vi gör nu är att lyfta fram det svenska exemplet med en tryckfrihetsförordning. Just det. Alltså en grundlagsfäst ordning som säger att media måste få vara fri. Tryckfrihetsförordningen firar 250 år den 2 december. Och det är den äldsta sån här lagen i världen. Och det har gjort att vi nu bedriver en internationell kampanj genom våra utlandsmyndigheter för att visa på det fria ordet och vad det kan ge ett samhälle. Och visa på exempel hur det fria ordet har tjänat oss väl.
Ja, för där har vi ju tyvärr sett de senaste åren att många journalister som försöker rapportera ifrån oroshärdar har blivit väldigt hårt åtsatta. Så det, jag håller med dig, det är nog lite mörkare, eller ganska mycket mörkare bild.
Ja.
Men du, jag tänker så här då, om man som individ, medborgare i Sverige känner att jag vill jobba för mänskliga rättigheter, vad är ditt tips då? Vad kan man göra?
Åh, det är fantastiskt om man känner så, för att alla starka röster behövs. Och i Sverige så har vi ju ett livaktigt civilsamhälle som jobbar med mänskliga rättigheter. Så att det finns ju, man har ganska mycket att välja på. Det finns många jättefina frivilligorganisationer som man kan engagera sig i, med lite olika profil, med lite olika tematik. Men alla med den gemensamma nämnaren att man vill skydda och försvara och förklara mänskliga rättigheter. Och varför det är eftersträvansvärt att jobba med det. Så att jag skulle säga att mycket av engagemanget hos mina kollegor och mig själv har ju börjat i på gräsrotsnivå, alltså med organisationer som arbetar i någon form med mänskliga rättigheter. Som Lottakåren till exempel, ett väldigt bra exempel. Och som jag sa, som min mormor var engagerad i under ett helt liv.
Men du, tack så jättemycket för den här pratstunden och lycka till i ditt fantastiskt viktiga jobb.
Tack Maria, tack och tack för uppmärksamheten.
Ja, vilket spännande uppdrag hon har, eller hur? Och det handlar ju om grundläggande värderingar. Hur vi vill leva tillsammans och skapa ett säkrare och tryggare samhälle globalt sett. Det är frågor som är värda att reflektera över emellanåt och som vi inte får ta för givet. Utan vi måste stå upp för och försvara dem dagligen för att vi ska få ha dem kvar. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 29 december. Och då samtalar jag med Peter Svensson från Huskurage. Det är en organisation som jobbar för att förebygga våld i nära relationer och vars mål är att göra civilkurage till norm. För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier. Du hittar oss som Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!